Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
God dag, god morgon eller god kväll, det beror på när ni lyssnar på det här. Alla hockeyvänner, det är dags för ett nytt avsnitt av Hockeystudion. Och Dick Axelsson, hur har din fars dag och din helg varit?
Ja, men den har varit bra. Blev vi firade här på söndagen och barnen har varit glada. Och, nej, men det är en fin dag helt enkelt.
Du har ju en förmåga att hamna i fokus. Jag såg att du var och kollade på lite tennis, Stockholm Open här. Och du gjorde en klassisk Jarmo Mylles plockhandske då. Vad var det för match? Och berätta lite hur du såg på det där.
Ja, men precis. Nej, men det var en match mellan TFO och Pedro där i Stockholm Open. Och det är helt overkligt egentligen. Jag stod och köpte kaffe. Så jag stod och väntade tills de öppnade upp repet så att man kunde gå ner där i GM3 blir det väl. Och sitter där egentligen i en minut och sen ser en smash i ögonvrån från TFO och sträcker ut handen och egentligen får en bra lyra.
Och givetvis så fångade ju TV-kameran det också.
Ja, men verkligen, och det gjorde ruskigt ont i handen också, men det var overkligt faktiskt. Jag bara sträckte ut handen.
Och du kastade tillbaka bollen, du behöll den inte och satte den i prisskåpet hemma.
Nej, jag blev så chockad själv och så såg jag bollkallen där nere för också. Så att jag slängde iväg den ganska fort och fortsatte med mitt samtal som jag egentligen hade.
Du ser, Abris, det är ingen större diskussion vem som är stjärna i det här gänget.
Nej du, Thomas, det behöver vi inte diskutera speciellt länge om. Men det är väl skönt också att vara lite i bakgrunden, är det inte det?
Jo, absolut, absolut. Vi tänkte att vi skulle börja prata om, det har varit uppehåll, inte så mycket SHL, Hockeyallsvenskan har rullat på och det har varit Karjala Tournament. Hur ser du på de här, vad som man kallar för Euro Hockey Tour, Dick? Du har ju både varit med och spelat dem och då även varit med som hockeyspelare i SHL och haft uppehåll. Hur ser man på de här uppehållen som hockeyspelare?
Nej, men om man tänker i en spelets perspektiv så är det otroligt kul att få spela dem. Man är ung, man vill spela landskamper och det är en fantastisk chans för att visa upp sig. Samtidigt så ibland kanske man har bra rytm, bra flow och man vill fortsätta säsongen, spela vidare. Match är roligare än träning. Men jag gillar faktiskt de där breaken ändå för att Annars skulle jag liksom aldrig spela för landskamper heller.
Nej. Hur många Karjala har du spelat?
Ja, det är nog extremt många. Vad hade jag? Runt 80 landskamper och 2 VM. Så det var väl så här 50-60 turneringar i Euro Hockey Tour. Så att, nej, en del. Det har nog spelat.
Ja, ja. Det gick ju väldigt bra för Kronor. Kanske kan påstå att det här med Johan Garpenlövs största framgång som förbundskapten för vårt hockeyanslag. Han har haft det tufft både i VM och den här Euro Hockey Tour-turneringen tidigare år. Om du sammanfattar Euro Hockey Tour, vad tar du med dig från den här landskampsveckan, Abris?
Ja, men 3 segrar är väl inte bortskämda med i Karjala Tournament. Jag brukar gnälla på det här lite grann, att det brukar kunna bli 1 eller 2 bra insatser och så klappar man ihop mot Finland på söndagen, att man inte riktigt orkar. Men nu, det jag tar med mig nu är väl ändå att man genomförde turneringen bra rakt igenom. Och det tycker jag kännetecknar ett bra lag, att man är bra över tid, om man kan säga så, under den här korta perioden.
Det är ju en speciell landslagssäsong. Det är ju ett VM senare den här säsongen under 2022 som kommer gå i Finland. Men innan dess är ju kanske den största hockeyturneringen sedan World Cup i Toronto för massa år sedan. Det är alltså OS i Kina som ska genomföras. Vad tror du, Dicken? Finns det någon spelare liksom utanför NHL som har chans att spela i OS nästa år?
Nej, det tror jag faktiskt inte alls, även fast Lars Johansson där i målet har varit bra, men liksom det finns så mycket otroligt bra spelare i NHL, så att det vore ju overkligt om någon utanför andra sidan pölen kom med.
Mm. Du var ju med förra OS i Pyeongchang. Hur var det att spela till OS?
Ja, men framförallt en fantastisk ära och något helt nytt som man aldrig varit med om. Och det var ju lite speciellt såklart eftersom det inte var någon NHL-spelare, så att vi Europaspelare tackade och tog emot, men så gjorde vi det inte direkt bra heller, men en bra tid. Det var gratis McDonald's i OS-byn där och man levde livet helt enkelt.
Hann du se några andra sporter?
Ja, men vi åkte upp faktiskt och kollade lite skidor, men det var ju så här en och en halv timme bort också, så att det var inte det roligaste. Och sen ett OS går ju otroligt fort. Så att en dag var vi uppe och garvade lite, men det var en bit ifrån.
Ja, ja. Och den där bussen, Abel, sen har ju vi suttit på. Kommer du ihåg när vi gjorde bort oss i Pyeongchang?
Ja, vi åkte till typ något mediacenter istället för mediabyn eller någonting sånt här, tror jag det var. När vi kom dit var första dagen. Vi var nog lite så här,
vi satt på fel buss och åkte till fel ställe och sådär. Jag kan gissa att det var den bussen eller den turen som du åkte också, för det var en och en halv timme rakt åt fel håll. Och sen var det väl någon som satt på bussen där som sa att ja, men den här går inte hit. Och då satt vi som två frågetecken där och fick titta ut genom det karga sydkoreanska naturen där. Då var man inte allt för stöddig.
Nej, det var väl ingen turnering som vi kommer att komma ihåg på så mycket positiva sätt, varken socialt eller framgångsmässigt för Tre Kronor.
Med lite distans till det, varför var det ett sånt uselt OS för Tre Kronor, Rick?
Ja, men det var väl ingen spelare egentligen som toppade formen. Vi levde ju mycket där på Skellefteåkedjan, om jag minns det rätt, och gick varken bra i powerplay eller boxplay. Det var liksom, det var ingen som var bra i stort sett, och det brukar ju bli så tyvärr då.
Ja, ny chans. Håller du med Dicken om OS-truppen, att det inte blir någon Europaspelare i laget?
Ja, alltså det gör jag ju till stor del. Det är väl Lars Johansson i så fall. Jag vet inte, Robin Lehner verkar ju inte jättesugen att åka om inte han blir uttalad första målvakt, tycker han väl har gett lite besked om. Och det är klart att då ska man ihop tre målvakter, så då kan ju Lars Johansson eventuellt vara ett tredje alternativ. Men det är väl kanske lite mer kosmetik om man säger så. Det är nog inte där det kommer att avgöras, om vi säger så.
Nej. Det blir en spännande turnering som avgörs i februari. Annars, senaste tiden, vi har pratat om det i podden förra veckan, så går det ju en våg av diskussioner och berättelser inifrån hockeyfamiljen som kanske inte är alldeles för positiva. Det handlar om en del inkilningar som har gått över all rim och vettighet, och så har vi den här tråkiga historien i Chicago Blackhawks där en ung hockeyspelare har blivit antastad och förnärmad och dragen i gruset av en videocoach som nu faktiskt fått sitt namn bortristat eller utraderat från Stanley Cup-pokalen. Hur ser du på kulturen i hockeyfamiljen, Dick? Vad har du för syn på hur man tar hand om varandra och stöttar varandra och beter sig mot varandra?
Nej, men jag tycker det är liksom, jag var ju inte på den här tiden. Det är ju mycket historier som har dragits upp här från i Sverige, om man har läst tidningen och så vidare, och den tiden var inte riktigt jag med på, så att jag kan ju bara prata från eget perspektiv och egna inskilningar som vi hade på den tiden. Men det var ju liksom inte så farligt, tycker jag, i alla fall om jag pratar från eget där. Men det var man bad någon dricka lite öl, de som var över 18 då, så att säga, och göra lite roliga utmaningar. Men nu för tiden så är det ju mest gå ut och käka middagar och de nya bjuder. Så att nej, jag har faktiskt inte så mycket att komma med i de där diskussionerna.
Nej. Abris, du är ju född, vad är du född, 69 eller var,
jajamän,
var du född?
Jajamän, 69. Ja,
så att du är lite äldre än vad Dick är. Hur var det när du skulle slussas in i seniorhockeyn?
Ja, alltså jag har ju grävt i mitt minne rätt rejält de senaste dagarna här och sådär. Alltså, jag kommer inte ihåg sådär jättemycket. Antingen är väl det liksom, antingen har det förträngt då, eller också så var det inte mer dramatiskt än att man inte kommer ihåg det. Men det jag kommer ihåg är att det var ungefär som Dick säger. Vi gick ut på någon pub och så fick man sjunga någon karaoke eller någonting sånt här, har jag för mig att min inkilning var. Det var ungefär på den nivån det var. Jag har liksom inget minne av att det skulle ha varit någonting värre än så. Och det här var ju på 90-talet då, och det var väl typ på allsvensk nivå i alla fall då, så att det var ju inte allra längst ner i gärdsgårdsserierna, utan nej, men det, jag har inget negativt minne, och vad jag vet så har jag inte utsatt någon annan heller för någonting, och det hoppas jag verkligen inte heller, men jag tyckte att de var ganska oförargliga, de inkilningar jag var med på. Sen funderar jag också lite grann på dikta på, alltså, är det fortfarande inkilningar på SHL-nivå?
Nej, egentligen inte inkilningar, utan det vi kallar väl middag egentligen. Det är väl liksom en teambildning som man har med laget också. Och ibland blir lagkassa som degar, och ibland blir de lite yngre som chippar in någon 500 extra, och de äldsta går fria ibland. Typ som en rookie middag i NHL liksom, de nya bjuder. Så att, det är väl max det som händer nu för tiden.
Ja, men då har ju hockeyfamiljen liksom blivit upprensat, kan man säga. Att man har liksom tagit tag i det här tråkiga och trista, vad som man kallar för grupptryck och gruppförtryck, och det är väl positivt. Nu har ju SHL gått ut med en stor kampanj, och det här har blivit ganska liksom, det har fått väldigt mycket utrymme i media, och det har fått utrymme i kanske främst sociala medier. Hur allvarligt är problemet, ser du, Abris?
Ja, det är en jättebra fråga, Thomas. Jag vet inte riktigt, om jag ska vara helt ärlig. Det är ju jättebra att det belyses. Alltså, för det kommer ju ändå liksom att sätta fokus på att det är långt ifrån okej att göra med rena övergrepp eller saker som inte spelare vill. Om det nu har funnits en sån kultur att det har varit okej att göra, så är det väl jättebra att det blir förtydligat en gång för alla att det är inte okej att göra på det sättet. Sen tror jag också att det är så otroligt olika hur man uppfattar olika saker också, kanske som person och så där. Det är ju, jag känner Erik Granqvist både som kollega och även när han spelar, och det är en fantastisk människa. Jag blir uppriktigt ledsen att han har haft de här känslorna efter det som hände och det han blev utsatt för, inte minst då. Men sen, ja, vi pratar väl 30 år tillbaka i tiden, hur stort är problemet nu? Jag upplever väl, det jag hör och det jag liksom ser från hockeyfamiljen, så upplever jag väl inte att inkilningarna är speciellt extrema eller brutala, eller om de ens finns. Så att jag vet faktiskt inte, ärligt talat. Jag hoppas inte att det är något stort problem idag i alla fall.
Jag gick ju på KTH för 30 år sedan, och det var ju någon typ av inkilning där, vet jag, men... Det var ju inte så att man blev liksom rakad eller sådär. Så någon typ av, vad ska man kalla det för, ritualer för att komma med i någon grupp. Det finns ju lite överallt. Och jag tror att hockeyn har ganska bra koll på det här idag i alla fall. Så jag tror att jag vill inte säga att det absolut inte är något uppförstått problem. Och det är bedrövligt det som har hänt. Men jag tror att hockeyfamiljen har ganska bra koll på att sånt här inte ska försiggå längre. Men om vi pratar det som var problemet i Chicago då, Dick, det var ju, handlar ju om en tränare här som på något sätt utövade någon typ av maktmissbruk mot en ung spelare. Har du sett något sånt då?
Nej, inte det heller. Ingenting. Jag har ju spelat extremt mycket lag också, men jag har aldrig hört, aldrig sett någonting under min tid som aktiv.
Nej. Ja, men det är väl, det är ju bra i alla fall, måste jag säga. Vi pratar om lite tystnadskultur i hockeyn då. Tror du att det finns de som har sett grejer men inte vågar säga det i i hockeyn, Abris?
Ja, men så är det väl. Så är det väl självklart, absolut. Det finns väl en maktstruktur även inom ishockeyn, och det är klart att det ska ganska mycket till. Du är ju i en liten beroendeställning av tränare och ledare och kanske även duktiga spelare på något sätt när du är i ett lag. Så det är klart att det finns en tystnadskultur där, som du gör på säkert många andra ställen också. Så att det gör det ju. Sen är det väl liksom det jag kan tycka är lite så här, att man skulle ju vilja ha fram de problemen som finns idag. De skulle man vilja ha fram nu liksom. Det blir som att man känner att fan, det här skulle vi ha snackat om för 20-30 år sedan eller för 10 år sedan med Chicago liksom. Det blir lite det här att man känner att fan, det är jättebra att det kommer fram, det är inget snack om det, men man skulle ju också vilja, vilka problem har vi nu som vi verkligen skulle behöva spotlighta 2021?
Ja, men ska vi inte bolla den frågan till Dick då? Om du fick vara liksom då, om du fick kika på hockeyetablissemanget så att säga, vad tycker du är det största problemet som finns i hockeyn? Alltså som inte relaterar kanske till isen, men som alltså är en tråkig sak med hockeyn.
Oj, nej, men det skulle väl vara egentligen språkbruket som man hör. Jag tror inte alla riktigt förstår innebär det när man pratar otrevligt och svär och så vidare. Men svårt liksom, men det är som Abri säger liksom, det är svårt att prata om grejer som hände för 15 år sedan och händer idag, då är det klart man pratar om det, men jag har väldigt svårt att sätta mig.
Men vad menar du med språkbruk, att det är det alltså folk som kallar varandra för dumma saker, är det så du menar det?
Ja, men precis, men det är liksom, det är samma problem med skolorna och på gatan och allting egentligen, så att, men det är väl det man egentligen kan ta tag i och försöka bättra liksom, och ibland skojar man och ibland säger man otrevliga saker, och även vi stora killar som spelar hockey som är föredömen säger ju otrevliga saker, och klart barn tar efter oss, så att det är väl egentligen ett språkbruk som man kan highlighta, tycker jag.
Men inte det bortvättat också, tror du?
Jag är helt fel kille att säga det, när jag fick någon avstängning förra säsongen för språkbruket lite. Men det är väl liksom, mycket är ju bortvättat liksom, men nu går det ju någon våg också att de drar ju alla lagidrotter över samma kam också, att det är så himla dåligt och allt är piss. Så att det är klart man ska poängtera de bra sakerna också.
Ja, det måste vi absolut göra. Vi gjorde ju någon rundringning här, vet jag, för något år sedan, Abris, där vi skulle liksom kolla lite på hur spelmissbrukssituationen är i svensk hockey. Vad har du för syn på den? Är det många unga män som hamnar i en problematik med spel?
Ja, nu har jag ju inga siffror att luta mig mot, men om du frågar mig vad jag tror, så tror jag säkert att det är ett utbrett problem inom SHL. Det är unga spelare, de tjänar väldigt mycket pengar, de har ganska mycket fritid över också, och en fritid där man behöver viss stimulans. Så att jag tror säkert att det är ett utbrett problem, utan jag vill vara noga med att poängtera det, att jag har liksom inga bevis för det, men min teori är i alla fall att det blir allt vanligare inom de här kretsarna, att det satsas en hel del på gambling och så.
Du som kommer precis från SHL, Dick, vad har du för syn på spel och SHL och hockeyallsvenskan och sådär? Vi har ju en del spelare som har kommit ut och berättat lite vad de har varit med om.
Ja, men exakt, och jag tror att det spelas för x antal miljoner kronor bland utövare i olika sporter, men jag vet ju att SIKO, spelarfacket här, är ju extremt hjälpsamma i det, och folk som behöver hjälp, och man får ju inte spela på egna matcher eller matcher generellt i ligan, så att det är klart det är ett stort problem, men det går ju alltid att hitta spelläggare på andra håll och bookmakers och allt vad det heter, så att, och jag har ju spelat också otroligt mycket och så, men liksom det är klart att folk fastnar i missbruket.
Sen tror jag också, liksom att det är viktigt att belysa, alltså elitidrott är ju ingen sån där super optimal miljö om man liksom bara ska vara värme, och alltså det är ju en just den där avvägningen tycker jag är lite svår, för att elitidrott handlar ju, saker ställs på sin spets väldigt mycket, och det gör ju också att att ja, många pressas ju väldigt ut till det yttre för att kunna leverera också, va? Och det gör ju också att det är ingen optimal miljö att vara i alla gånger, ska jag säga. Det finns mycket fint också i det, men elitidrott i sig är ju ganska tuff.
Det finns säkert anledning att återkomma till det där. Det har som sagt varit uppehåll i SHL. Jag trodde faktiskt att något lag skulle agera, att det skulle bli lite krisrubriker, inte för att jag drömmer eller önskar det, men av den kunskap som jag bär på mig och den historik och det som jag varit med om under mina år som hockeyreporter, så brukar alltid första landslagsuppehållet innebära att det blir lite större förändringar. En del kanske till och med trycker in en till assisterande tränare. Den enda förändring som har skett i den här uppehållet är ju att Vilmos Gallo har lämnat Luleå och skrivit på för Linköping. Är du förvånad att det inte har hänt mer grejer, Abris?
Ja, både och, kan jag väl säga. Det har väl ändå hänt lite grann under hösten här, men jag, för mig är ju oftast runt jul, januari, det är då det händer allra mest. Klubbarna vill oftast försöka ha lite mer tålamod trots allt med både tränare och till viss del också truppen. Så att det är på två sätt. Jag trodde nog att det skulle hända lite mer än att Vilmos Gallo skulle lämna Luleå för Linköping. Det måste jag erkänna.
Gallo och Dick, vad har du för syn på honom? Kan du honom placerat på isen?
Nej, inte jättemycket, förutom att jag vet att han har gjort lite poäng i Finland där, och en medelspelare egentligen, och trivs väl inte med tillvaron där uppe och vill spela mer efter två bra säsonger där i finska ligan, men nej, det är medel, om man säger så.
Ja. Jag hade faktiskt missat Abris, att han har ju faktiskt en han kommer ju från hockeyfabriken, ska vi kalla det för, eller talangfabriken, ska vi säga så, Dick, om Huddinge här?
Jag vet inte om det stämmer riktigt, va?
Nej, det kanske var i förr i tiden att det var så mer då, men han är ju fostrad i Flemingsberg, Huddinge, och sen var han ju faktiskt i på hockeygym i Linköping innan han får upp till Timrå. Det hade jag faktiskt glömt bort. Men sen är det ju de här två sista säsongerna när han var i Koko i finska ligan som han har öst in poäng. Och valde väl... Blir du förvånad när han valde Luleå förresten, Abris?
Både och. Luleå vill ju ha in lite mera sådär, lite mera Kinnemingall och lite mera hårt jobbande spelare också. Man tyckte man saknade det, eller ja, Luleå tyckte att man saknade det lite grann förra året. Så för mig var han ju liksom en hardworking spelare som kom dit, och jag hade inte förväntat mig någon stor poängproduktion eller någon stor roll i Luleå heller. Jag tänkte mig mer honom som jag såg honom i Timrå och till viss del i Linköping också, att det här är en spelare som kommer att vara ganska obekväm att möta, ge järnet varenda byta han inne och så vidare, va? Men han hade nog fått ganska mycket blodad tand efter sina poäng i Finland där, och ville ha en helt annan roll, så jag tror att de var lite på, jag tror inte riktigt de var överens om varför han kom till Luleå, om man säger klubben och han där. Jag tror de hade olika förväntningar på hur det skulle se ut.
Och enligt våra uppgifter så var det ju Gallo själv som var ganska drivande i det här att få lämna Luleå redan efter, ja, han spelade bara 16 matcher och han var väl, hade ganska sparsamt med istid på slutet då. Kommer det bli succé i Linköping eller är finska ligan en sak och SHL en annan sak, så att det är svårare att leverera SHL, Abris?
Jag tror inte att det kommer bli någon poängsuccé i Linköping så. Jag tycker att det är betydligt lättare att göra mål i Finland än vad det är i SHL. Så att jag tror inte att han kommer att bli någon jättepoängspelare där. Sen kan det ju vara andra saker också, att man kommer helt på kant med tränaren, att man inte trivs där man är och sådana saker som gör att han vill lämna för den skull. Men jag tror inte det är någon spelare som kommer att göra jättestor offensiv skillnad i Linköping.
Nej. Som sagt, det har inte varit någon SHL-match sedan vi poddade sist här, och vi poddade med dig för 2 veckor sedan här, Dick. När vi bara ser på den här sista omgången innan uppehållet, när Djurgården åker upp till Luleå och åker på storstryk, hur kände du då?
Jag kände faktiskt ingenting, utan det var väl ganska väntat egentligen, och vi pratade lite om spel innan och jag hade lite pengar på Luleå eftersom Halva laget i Djurgården var också skadade, sjuka och så vidare. Så att nej, det var väl ingen match som gick till historieböckerna. Men roliga Luleå att leverera.
Jaha, precis, precis. Var ju fantastiskt med mål där. Vad har vi mer för spaningar under uppehållet här, Abis? Vad mer ska vi prata och berätta för våra lyssnare?
Ja, vi har väl lovat lite grann att vi ska prata lite hockeyallsvenskan också. Har vi inte gjort det, eller? Vi har ju varit lite slarviga med det, och nu har ju hockeyallsvenskan varit ensam.
Dåliga måste man säga.
Ja, dåliga får vi säga. Och nu har vi de varit lite själv på banan här, så att det är väl, kan väl vara läge att beröra vår näst högsta liga på ett lite bättre.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Några spaningar som jag har över i Hockeyallsvenskan är att Almtuna går fruktansvärt dåligt, och vi får lite indikationer att det är, kan bli ett tränarbyte där, eller att man kanske gör någonting. Det är inte riktigt harmoni i det där laget. Jag vet inte hur många förluster de har nu i rad, men det är några stycken. Man har något in Fredrik Forsberg från Leksand, men man får liksom inte det riktigt att funka. Är det Almtuna eller Mora som du upplever, Abris, är det största, alltså, negativa överraskningen i serien?
Experten på svåra frågor, det är Thomas Roste. Ja, men alltså, de har ju ett gemensamt problem, tycker jag, Almtuna och Mora, och det är ju målvaktsspelet, om vi ska vara helt ärliga. Om vi ska titta någonting konkret där, så känner jag att båda lagen ändå har spelat helt okej. Almtuna inledde ju väldigt bra, men har ju haft otroligt tungt. Jag vet inte hur många förluster de har radat upp i rad nu, om det är 8-9 stycken eller sånt där. Och det är ju framförallt, om vi pratar om den här berömda PDO:n då, men just med målvaktsspelet och räddningsprocenten och effektiviteten där, det är, spelmässigt så är det inte så illa. Men ja, jag är väl lite mer bekymrad över Almtuna faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Ja. Ja. Hur följer du Hockeyallsvenskan, Dick? Om det är matcher på fredagskvällen, kikar du då, eller tycker du att liksom underhållningen är inte av SHL-klass, eller hur känner du dig för Hockeyallsvenskan?
Ja, men jag kollar ju framförallt mycket highlights faktiskt, dagen efter egentligen. Fredagar är ju inte den optimala dagen att sitta och kolla hockey när man i stort sett gör det varje dag. Men, nej, men jag håller rätt bra koll ändå på resultat och highlights. Jag älskar ju mål framförallt.
Vilket lag är det som du blir överraskad av?
Ja, men egentligen är det väl att HV71 går som de gör liksom. Det är aldrig lätt att vara favorittippad. De har ett otroligt lag på pappret, men de har verkligen levt upp till alla förväntningar. Björklöven också där uppe, Karlskoga, Modo. Men liksom, det känns liksom som att det var så där tabellen skulle vara. Om man kollar på, ja, nu pratar vi i sig Västervik på en sjätte plats också, men Kristianstad femma. Ja, men det är många lag ändå, men topplagen levererar, och det gillar jag.
Jag har ju funderat på det här med HV71. Det är ju sånt här lag man vill ha i SHL, man ska ju förtjäna sin plats också. Men det är ju många lag som åker ur, eller många lag som åker ur SHL får ju problem i grundserien, och sen kanske man om någon anledning lyckas varva igång där januari, februari, och så lyckas man studsa in sig, eller studsa tillbaka till SHL till slut. Men jag undrar om det kan gå för lätt för HV71, Abris.
Ja, det ska vi inte se bort ifrån. Jag tror att det kan nog vara bra med en liten kris under säsongen. Nu tycker jag att de har byggt på sig så pass mycket poäng, så att jag tror att de även kommer klara av det. Men jag tror att det ska nog inte gå för lätt genom hela serien med tanke på kvalet sen. För att det kan nog vara bra att vara nere och känna att man inte är odödlig, i alla fall där under någon del av säsongen där det går lite tuffare, än att allt bara flyter på. För då kan det ju bli lätt också att man fuska med lite små grejer, och man liksom behöver inte ta i dem på allvar, för vi vinner ändå. Och så kan det bli jäkligt tufft uppvaknande när slutspelet börjar. Så för HV skulle önska nästan att de kommer att åka på några käftsmällar under säsongen.
Ja, Vi spelar 15 matcher och har bara en förlust hittills. Imponerande. Det är väldigt få lag, eller sagt, det är väldigt unikt det de gör, att de är så överlägsna. Men igen, det är ju ett slutspel de ska vinna också innan de tar sig tillbaka till SHL. Och man ska alltså då överleva en kvartsfinal, en semifinal och en final. Så att då blir ju helt andra saker. Vad har HV gjort då, Abris, för att vara ett sånt stabilt hockeyallsvensk lag?
Ja, dels har man ju värvat ihop
suveränt hockeyallsvensk lag, får jag säga.
Ja, nej, dels har man ju värvat ihop ett bra lag, och sen tycker jag också att man lyckas sätta en bra tränarstab med Tommy Samuelsson och Fredrik Stillman. Det är ju två ledare som står ganska stadigt på jorden och som jag inte tror flyger iväg för att man har en bra start under hösten här, utan man är ganska... Man vet vad det handlar om, att det liksom kommer att gå, man har inte vunnit någonting än. Så att det är två väldigt, väldigt stabila ledare. Så att jag skulle säga att man har lyckats med både spelartrupp och ledarstab där, så här långt i alla fall.
Ja, jag sitter ju i Stuvsta, Dick sitter i östra Stockholm och Abel sitter ju i Gävle när vi poddar här. Och kollar man på Stockholmslagen, nu får vi kalla kanske Södertälje för allt för att 08-lag då. Men så är det alltså AIK 7 i serien, Södertälje är 10, missräkning för våra lagen. Djurgården ligger på kvalplats just nu, SHL. Hur mår Stockholmshockeyn, Dick?
Otroligt dåligt på alla sätt och vis, tror jag.
Vad beror det på då?
Ja, en bra fråga liksom. Man kan ju inte bara skylla på det här med istider och isrinkar och man... pengar och för biljetter och så vidare, utan det är bara liksom, det känns inte som det satsas i Stockholmsområdet.
Nej, satsas på, hur då menar du på sätt, alltså vad är för något som, alltså om man kollar på TV-pucken så var ju alltså Stockholm nord mot syd i liksom final.
Ja, men det är ju fascinerande och fantastiskt. Nej, men jag tänker om vi pratar om Djurgården generellt, så då måste pengarna måste börja pumpas in liksom, våga satsa för att vinna, och det är väl det jag har yrkat på också liksom. Det kommer inte bli något troféer med mellanmjölk i lönebudget eller så.
Nej. Jag får säga, det är ju långt kvar på säsongen där.
Det är ju liksom fascinerande ändå att man inte får mer drag runt de här klubbarna med AIK och Djurgården, liksom att man inte vill pumpa in mer pengar. Jag vet inte riktigt vad det är, om man är dålig på att liksom marknadsföra sin klubb eller om det är, för det finns ju ändå så otroligt mycket både pengar och företag och allt vad det är i Stockholm, så jag tycker att man borde kunna få in mera pengar där och på så sätt också få tillgång till bättre spelare och även förbättra sina träningsmöjligheter också. Jag vet inte, jag förstår också att det är knepigt med vissa grejer, med det dyra hyror och allt vad det är, men det liksom, känns som att det är lite så här stenåldern. AIK har lite Ritorp där och Djurgården håller till på Hovet, eller om man åker ut till Mälarhöjden och tränar och sådär.
Djurgården har väl inget riktigt hemma?
Nej, de är väl utspridda
lite överallt.
Det är ju liksom vår största sport ihop med fotbollen, och det är vår största stad, och jag har lite svårt att förstå att det är så, inte riktigt går att få till det bättre om man jämför med många klubbar ute i landet då, där man känner att verkligen hockeyn är viktig och man siktar på faciliteter och arenor och det här. Så att det skulle betyda mycket också, tror jag, för helheten om dels tror jag Hovet i all ära, men att kunna få till en riktigt bra hockeyarena i Stockholm. Antingen om AIK ska ha en egen i Solna eller om man ska ha en gemensam någonstans, med att man får liksom det här. Det känns otroligt tungjobbat med ishockeyn i Stockholm på elitnivå.
Ja, det var ju på gång att Hovet skulle rivas och skulle man bygga om eller förändra Globen för x antal kronor för att skapa en bättre hockeyarena. Men de planerna, då har vi nog bara... kastas i Östersjön, tror jag. Det kanske var något regimskifte i stadshuset också som gjorde att det var lite andra tankar. Man ville väl bygga bostäder där Hovet står idag. Du spelade ju Djurgården i många år, Dick, och det var väl så här, ibland så om det var hästar på Hovet eller Globen, då fick inte ni träna. Då var ni tvungna att sätta dem i en buss och åka ut en förort för att kunna spela hockey, va?
Ja, men precis, när det var Stockholm Horse Show där runt runt hockeytiden, så satt vi oss i bussen fullpåklädda ut till en annan rink. Ibland var det Nacka, ibland var det där i Fruängen precis. Och det är sjukt. Men enligt ryktena så sägs Globen vara på tapeten igen när om några år.
Jaha, ja, vi får se vad som händer. Om du skulle, vi vet ju hur underbart det är i HV71. De har ju sina isytor och vi har Frölundaborg i Göteborg. Vart någonstans i Stockholm och hur ska man göra? Om man ska bygga en hockeyakademi i Stockholm, hur ska den se ut och var ska den vara, tycker du, Dick?
Ja, det är en bra fråga. Man vill väl ha egentligen laget där man symboliserar med, men det funkar liksom inte. Men åka ut några mil ut på vischan egentligen när det står en gräsplätt, så får man väl acceptera för det bästa att göra någonting bra där ute. För mitt i smeten, det blir tufft med dagens samhälle.
Ja, du har ju en marknadsekonomi, så då blir det väldigt dyrt att bygga. Men om vi ser lite positivt hockeyallsvenskan då. Jag är ju lite, alltså jag tycker Modo gör det oerhört bra. Har du lite känsla för Modo, Dick, eller var det bara ett arbetsläge där uppe?
Ja, men det blev ju bara en säsong. Ja. Så att nej, jag har faktiskt inga känslor alls, men det är ett lag också som jag tycker tillhör SHL egentligen.
Ja. Har de en större chans nu, Abris, än vad du känner att de har på flera år? Att de har fått ihop det med Karlin?
Ja, nu är inte konkurrensen jättestor jämfört med de senaste åren. Men det är klart att de har en bättre chans i år, tycker jag, än vad man har haft de senaste åren. Därmed sagt tror jag inte att det riktigt räcker i år. Men bara det här om Modo nu kan hitta någon typ av stabilitet. Att man har kvar samma tränare en hel säsong, samma sportchef en hel säsong. Att man verkligen kan göra en bra summering efteråt och liksom verkligen trycka på de här sakerna. Behöver förbättras, där behöver bli lite bättre på. Bara det tycker jag är en jätteseger för Modo. Och det är man ju på god väg nu och få till, tycker jag. Det känns väldigt stabilt, inte minst så är man ju väldigt tajta bakåt, bra målvaktsspel, bra försvarsspel och liksom en helt annan tro på det man gör, tycker jag. Så att jag tycker inte att det är någon, jag tycker inte Modo så pratas jättemycket upp i SHL, utan men just att man i alla fall stabiliserar upp hela verksamheten, kanske är ett topp 4 lag liksom över tid nu under säsongen och sådär, och kan ta nästa kliv nästa år. Det tror jag är en jätteseger för den klubben.
Vad intressant att höra vad du tycker om det här som skedde i Dalarna, Dick. Vi hade ju då Moras lagkapten Ljunggren som blev utmanad två matcher till Leksand, två matcher som Leksand sedan förlorade för övrigt då. Hur såg du på den inlåningen och vad väckte det några känslor hos dig?
Ja, men jag har ju yrkat på tjänstefel, jag har pratat om det lite då och då. Jag tycker att man kan ta upp en junior från egna ledet och det handlar om två matcher. Om man ser från spelarens perspektiv, otroligt kul för att testa på SHL. Men samtidigt med den rivaliteten som är om ditt kära Siljan Ros, så känner jag att det kunde bara bli fel egentligen att låna över den spelaren.
Och nu har jag alltså då Leksand fått Mikael Rohoma och Kalle Schelin skadade i samband med Kaila Tournament. Tror du, Abris, tror du Tjomme vågar ringa till Johan Hedberg och låna de mer spelare?
Ja, man kan väl alltid fråga i alla fall, men jag tror väl kanske att Leksand vänder sig åt lite annat håll. Sen hoppas jag väl för Leksands skull också att de har lite spelare på väg tillbaka. De hade väl en del skadeproblem inför uppehållet och det brukar ju vara en bra tid att kunna läka lite skador och sådär. Så att förhoppningsvis får han väl ihop full trupp ändå.
Vi får se vad som händer. Jag hör att det är väl lite på gång där uppe. Jag tror att de måste försöka värva in lite spelare. För bredden just nu i Leksand är inte så jättestor. Vad har vi för spaningar över SHL kommande vecka och kommande period? Vad har du för tankar om att... Vad förväntar du av SHL kommande perioden, Abris?
Jag tycker det ska bli intressant att se vilken väg Djurgården tar, faktiskt. Nu vill jag med Eklund tillbaka här också. Nya tränarstaben och lite sådär. Om det kommer att lyfta någonting eller om det kanske kommer att fortsätta vara där nere. Jag vill också väldigt nyfiken på Malmö och Färjestad. Nu fokuserar vi en hel del på det som är i botten, men det känns som att det är de där uppe gör det bra ändå. Nej, men Malmö och Färjestad är också två lag som man är väldigt nyfiken att se på vilken väg de kommer att ta här efter uppehållet. båda har ju valt att, ja, Malmö har ju valt att förlänga till och med Fagervall, och Färjestad valde ju att ge Penderborn fortsatt förtroende. Och vi får väl se lite grann hur stort tålamodet är i Karlstad här, om det blir en 2-3 inledande matcher med utan poäng.
Fagervall förlängde ju ett år då, lite annorlunda förändring för att vara i tränarskrået. Ofta så brukar man ju skriva lite längre kontrakt för att ha den här röda tråden. Lillfimpen då, vad tror du om honom? Han var ju inte allt för nöjd att bli hemskickad, Dick.
Nej, jag såg den här intervjun och det var besvikelse. Det är ju fantastiskt gjort att han vågar visa det också. Lite vinnarmentalitet och här ska jag vara. Men sen är det självklart, jag tror att det är lättare att spela NHL med det spelet som finns där än att komma till SHL som är en hårt jobbande liga och ganska defensiv. Så att det kommer bli hårt jobb, och bara han pallar med att det kommer gå lite trögt ibland, så tror jag att det kommer bli grymt till slut, och det är verkligen vad Djurgården behöver.
Ja. Men var det sånt bra beslut av San Jose då?
Ja, men det är ju en ung spelare liksom, och vad spelar de där borta? 82 matcher till slut. Så att det är också tufft för en kropp. Och sen, vad läste man? Han var lite för bra just nu också. De trodde väl 8 månader bort egentligen inför nästa säsong. Så att, ja, men jag kan tycka både och liksom. Men jag tror att det blir bra det här, det tror jag.
Mm. Vad tror du där, Dick? Men varför spelade man dem inte i AHL åtminstone fram till JVM eller sånt där? För de brukar ju inte vara så här super säkra på att SHL är den bästa miljön för sina prospects att utvecklas i. Det vart jag lite överraskad om, att man ändå inte, i och med att han är en första runda också, så har de ju lite kontrollen över honom att även kunna skicka honom till AHL. Vad tror du gjorde att de ville ha hem honom till ett krisande Djurgården just?
Nej, det är också faktiskt lite lurigt. Jag har tänkt på det också. Det är såklart det är bättre att han åker till AHL egentligen och blir uppkallad om 20-30 matcher igen. Mm. Men jag tror att ja, det är väl någon som har någon förkärlek till SHL där. Kanske är Lillfimpen själv som ville hem och rädda Djurgården. Men,
det verkade ju inte direkt så på intervjun i alla fall, som att det var han som ville det här och bli hemskickad i alla fall.
Men om man blir hemskickad, bara så att lyssnarna förstår, då skjuter ju de upp, då har de fortfarande tre nya rookieår för Fimpen, eller Lillfimpen skulle du säga. Så det fanns ju en ekonomisk löneaspekt i det hela också, att skicka hem honom.
Absolut, absolut. Men samtidigt brukar ju liksom, det är ändå små pengar för dem. De brukar ändå vara lite här och nu. Om de känner att han kan göra San Jose, som har varit ett ganska dåligt lag, bättre den här säsongen, så tror jag väl inte att man sitter och tänker jättemycket på just att om 3 år så måste vi betala honom mer än en rookielön liksom. Men jag kan ha fel där, jag är inte, och det måste ju nästan ha varit något sådant de tänkte.
Ja, ja. Om du har spelat i Djurgården den här säsongen, hur hade du liksom hjälpt Fimpen att liksom komma igång, och den Lillfimpen ska vi väl säga, så man inte förväxlar honom med den kända YouTuben då, Christian Eklund då. Vad har du sagt till William för att få honom på gott humör och kunna lyckas i SHL?
Nej, men han är liksom, även fast han är ung, så är han otroligt mogen i skallen, och gjorde en grym säsong senast, eller förra säsongen också. Så att, nej, men han vet vad det går ut på, och så grinig kille, vet exakt vad han ska göra när han kommer tillbaka. Det kommer bli en bra injektion i Djurgården, och han kommer bli den stjärnan, och sen kommer han leva lycklig i NHL i många, många dagar.
Du tror det? Vad har han för att som gör att du tror att han lyckas i Nordamerika till slut?
Nej, men han har allt egentligen, och det är väl det som är grejen. Ofta de här lite yngre stjärnorna har väl kanske bara ett skott, en dribbling och så vidare. Men han har verkligen helheten med allt liksom. Så att det är unikt, måste jag säga.
Mm. Mm. Ja, vi får se. Jag vet att, jag tror vi berörde det i förra podden också här, att Mika Zibanejad kom ju hem här för massa år sedan, fick bara spela 9 matcher första NHL-säsongen, kom hem till Djurgården, fick spela JVM där han gjorde det avgörande målet, och hans NHL-karriär har blivit riktigt bra. Han var väl inte lika missnöjd som kanske Lillfimpen var att bli hemskickad, men jag tror alla vill nog vara kvar där borta när man fått lite smak på det hela. Men som sagt, ibland kan det vara oerhört smart på längre sikt att börja om och hämta lite ny energi och luft i SHL. Det väntar ju Champions Hockey League. Vad tycker du om Champions Hockey League för övrigt, Dick? Jag vet inte om jag har hört dig uttala dig om CHL.
Nej, jag är inget större fan av CHL faktiskt. Jag tycker man kan göra...
Då går in i slutspelet här då. Så alla svenska lag där, Rögle, vad var det? Rögle, Frölunda, Leksand, Skellefteå skulle spela slutspel. Vad har du för erfarenheter av då?
Ja, men jag har väl spelat en semifinal där, va, tror jag i alla fall. Det var inte där med Djurgården och någon... var det en kvartsfinal eller semifinal med Davos också? Men nej, jag tycker att det är en riktig skräpturnering. Det är bara tidsfördriv och skjuter upp allting, så att den kan vi lika gärna glömma.
Jag vet att vi har pratat om det flera år, Abis, men får du någon typ av puls av den turneringen nu, eller har den väldigt svårt att övertyga?
Jag får ingen vidare puls. Jag får inte det. Sen kan jag tycka att det är jättebra att lag kommer ut och möter andra lag och sådär och får lite andra inputs när det gäller både taktik och fysiskt spel och sådär, men att det ska vara en publiksuccé också eller något jag går i jättespinn över, det, nej, jag har lite svårt med det faktiskt, och inte minst en sån där OS-år också. Jag känner att man har fullt upp med de här Euro Hockey Tour turneringarna nu och få puls liksom när man vet att det liksom det stora den här säsongen är ju när alla NHL-spelarna nu kommer till OS och sådär, så att då hamnar CHL en bit ytterligare ner på den där listan.
Måste ju vara tufft för några av de här svenska lagen som ska spela slutspel nu om truppen är lite mindre och att inte att klara av och orka att spela de där matcherna, men vi får se hur det går. Svenska lagen går in i Champions Hockey League på tisdag och sen så kör ju SHL igång på torsdag i alla fall. Vad mer måste vi prata om, tycker Abis, och berätta för våra lyssnare innan vi avrunda den här podden?
Det är du som är programledare, höll jag på att säga. Har vi glömt något som vi borde prata om?
Vi bollar över till Dick. Är det något mer som du vill yppa för våra lyssnare innan vi fokuserar på fotboll på söndagskvällen här?
Egentligen inte, men om jag ska verkligen dra upp någonting så undrar jag hur länge Oskarshamn kommer hålla.
Eller, ja, din kärlek till Oskarshamn har märkt. Men Abris, du har varit helt inne på att vi har missbedömt dem.
Ja, eller att jag har missbedömt dem lite grann.
Det är väl ingen som har tippat dem sjua, eller hur?
Nej, men jag var väl lite... Jag sa väl tidigt att jag tippar dem i kval, men jag tror att jag kommer att få fel. Men jag kommer inte att ändra på det. Nej, jag tror att det är så fladdrigt där nere, tycker jag, med Linköping, Djurgården och Brynäs. Och, ja, det är väl de tre egentligen. Så att Oskarshamn kommer att ha något av de där lagen bakom sig. Och Timrå tror jag också har jag väl räknat i kval. Så att, men jag tror att det finns två lag som är sämre än Oskarshamn när serien är färdigspelad. Och de spelar bra också. Det är inget snack om det. Det är inget nytt Karlskrona som åker och försvaras eller något sånt. Utan de har ett väldigt bra offensivt spel också, tror jag. Så jag tror att de kommer att räcka längre än till kvalplats.
Vi hade ju kurs i avancerad statistik här i veckan i Chipset-huset. Hur ser liksom... Och då fick man ju lära sig att den här statistiken över en säsong är väldigt trovärdig. Det vill säga, har man bra avancerad statistik så kommer man göra bra ifrån sig. Men hur ser Oskarshamn ut på den här statistiken då?
Ja, nej, men det...
Jag är inte lika fullärd som du.
Nej, men det finns ju ingenting som talar för att Oskarshamn kommer att falla ihop på något sätt. Utan det är tvärtom. De ser bra ut i statistiken. Det är ju blått eller rött då, som man säger på den här statistiken. Ja, men blått så är det bra, om man har rött så är det lite varningslampa på. Men Oskarshamn har väldigt mycket blått i sitt. Så att det finns liksom ingenting där som tyder på att de kommer att falla ihop på något sätt. Utan det är... Det är ju den här backsidan som jag var lite bekymrad över, men jag, på något sätt så klarar de av att hantera det, det är bra också. Och det gör ju, en del i det är ju att de är ju duktiga med puck, de forwards. De har, jag tycker de har två kedjor ska jag säga, som är riktigt vassa med Sohornar och bröderna naturligtvis då, och sen även den här med Olofsson och Karlqvist och Rosdahl som jag tycker både 5-5 och inte minst 5-4 så är de jätteskickliga. Där tycker jag att de tillhör liksom, klarar sig bra i SHL på hög SHL-nivå. Så att jag tror att de kommer att ha två lag bakom sig.
Mm. Precis, och de slängs ju in i, vi ska se vilka de möter i första matchen här efter uppehållet på torsdag, möter Örebro hemma. En viktig match för de ligger har exakt samma poäng, 29 poäng efter 18 matcher. Det ryktas som att du varit och praoa i situationsrummet, Dick, hur var det?
Ja, men det var spännande och vilka grejer det finns och varenda mål är verkligen kollats igenom till 100% och varenda situation egentligen ute på isen också analyseras, om det är en slashing eller om det är en huvudtackling. Så att, nej, det var något nytt.
Det kommer vi få se i succéserien hockey lite senare. Men du har ju varit lite kritisk kan jag så tycka, liksom, ja, mot domarna och kanske situationsrummet. Då. Har du förändrat din syn på hur det funkar där bakom kulisserna?
Egentligen inte, utan det är väl mer den här player safety och kanske de som sitter i den och skickar iväg de här klippen egentligen, vilka som ska gå till disciplinämnen eller inte. Och där är jag nog inte fullt mer om. Och då tänker jag såklart på min slow foot som jag fick förra säsongen och 25 000 kronor i böter som jag aldrig kommer glömma förmodligen.
Tog du upp den med Lärking när du hängde med honom?
Ja, det gjorde jag. Men fick inte mycket till svar kan jag säga. Och det kanske man ser också i den lilla YouTube-klippet där. Diskussionen dog kan man säga.
Ja, men vad bra.
Jag tänkte, jag tänkte kolla med Dick där också. Bara, vad tror du om Oskarshamn? Bolla tillbaka på den där bara. Tror du att de kommer att falla igenom eller?
Ja, men jag vet inte. Jag satt ju dem som sist också i mitt lilla tabelltips här som nybliven journalist och expert. Så jag satt, när jag bollade ut frågan egentligen så var det så här, vad har jag missat? Men det var en fin analys där, Abris, av toppspelarna. Och, så att, mer förståelse. Men jag har svårt att se att de skulle tappa 15-20 poäng där mot Timrå och Djurgården. Det håller jag med om.
Mm. Och sen är det ju, alltså de spelar ju rolig hockey, det händer ju grejer. Du har ju de här bröderna och du har liksom massa roliga spelare, Tillin och så vidare. Jag tycker att jag väljer ju hellre att se en match med Oskarshamn än se kanske en match med kanske Växjö eller Luleå. Oskarshamns tröjor har jag nästan lite svårt för, ni är nästan till att få lite ont i ögonen, men det kanske man kan fixa till i framtiden. Men spelet på isen tycker jag är ett av de roliga lagen att se.
Ja, och det jag tycker är roligt på Oskarshamn är att man spelar väldigt mycket blad till blad liksom. Det är inte så där himla mycket chip och så, utan man spelar verkligen pucken till varann, och det gör ju också att det blir väldigt underhållande att se, och man är skicklig på det också just då. Och hitta blad och inte bara spela på yta eller valla sarg och sånt där. Utan när man väl är konstruktiv så tycker jag man gör det väldigt bra. Sen hade jag en annan grej som jag tänkte på. Om ni tycker att jag är ovanligt i strä idag så är det ju... Jag sitter ju och följer med lite på Damkronorna här också. Som har 2-1 mot Frankrike efter två perioder. Precis när vi spelar in
det
här.
Är det bara 2-1? Jag såg att det stod 1-0 och jag vet att de vann i en träningsmatch. Med 8-0 för två veckor sedan, eller en vecka sedan mot Frankrike. Efter, vad är det som händer?
Efter två perioder står det så här, ja, det är väl nerver säkert. Det är väl direkt avgörande match också för OS-kvalet, va? Eller OS-kvalet, för att komma till OS där. Så det är säkert väldigt, väldigt mycket nerver där. Men det vore ju... Alltså fan, jag tycker det var så häftigt där i Turin 2006 när de gick till final, där vi hade den där kullen. Jag önskar ju verkligen att vi skulle få... Jag tror det skulle vara ett lyft för hela hockeyn om vi fick en ny kull med Damkronor som gjorde det bra internationellt. Jag tror det har betytt oerhört mycket för... Jag har ju sett de här succéerna med fotbollslandslaget, damerna där i OS och VM-turneringar. Så att det gör mycket. Alltså det är som att vi går
det
på ett ben.
Det står 3-2 nu till Sverige.
3-2 nu till och med. Ja, du ser. Ja, du är ännu bättre uppdatering
än vad jag har. Det är bara någon minut kvar där, så det är oerhört nervös måste det vara för dem då. Och att och skulle de missa OS? Ah, herregud alltså. Ja. Men det här är att de har så svårt för Frankrike, det bevisar hur långt efter damhockeyn är också, om vi ska vara lite kritiska.
Ja, det är ju en skamfläck tycker jag på svensk hockey också. Men titta på handbollen och på fotbollen, och det betyder mycket. Det blir lite som att gå på ett ben tycker jag när vi inte har ett damlag som presterar bättre och som inte har fått kanske rätt förutsättningar, och där rekryteringen har varit alldeles för dålig och sådär också. Så att jag tycker det är, jag tror ett jättestort intresse för svensk hockey är stort att vi har ett bra damlandslag.
Mm. Vi får se vad som sker, och du och jag får ju kanske förmånen, om det går vägen nu ikväll för Sweden, att bevaka damkronorna på OS då. Det är först damkronorna, och sen när det är turnering bara ebba ut, drar ju den stora festen igång då med Tre Kronor och de andra världslagen. Tack för att ni var med oss idag, Abris och Dick, och tack alla lyssnare för att ni orkade hänga med oss. Ha nu en riktigt trevlig hockeyvecka, så hörs vi framöver i eten.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Sam.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Samuelsson.